Tack Jesus. En härlig atmosfär utav tillbedjan och tacksägelse. Och vi ska också verkligen be att det här budskapet ska gå fram. Även om inte det finns tolkning till alla, så tror jag att det ska bara lösa sig. Vet, Gud, han är bra på kommunikation. Och vi tror att vi är bra på teknik, men Gud kan det ännu bättre. Så vi ska verkligen be en bön här att alla ska kunna ta till sig budskapet. Ingen ska ha kommit hit i onödan, och just nu funkar det inte. Men vi tror ju att det ska lösa sig. Så be med mig, säg tack gode Gud. Att du kan kommunikation. Du kan tala till oss. Genom ord. Genom varandra. Genom din ande. Och du löser tekniska problem. Och andra problem också. Så att vi kan fokusera på dig. Och dina sanningar. Hjälp oss helige ande. Just nu. Amen. En av mina favoritspelare i fotboll, han gör så här när han har gjort mål. Ni kan sitta ner. Så här gör han. Och första gången hade jag ingen aning om vad det var för någonting han gjorde. Men så zoomades det in. Visst är det fint? Ja. Sen kan man göra så ändå. Har du någon som du vill ge ett sånt här idag? Inte sånt här med mycket luft i, utan skicka den vidare till någon som sitter bredvid dig eller som är lite bakom dig. Det här tror jag att alla förstår. Även de som inte har tolkningsutrustning. Så fick jag det där. Ja. Ja. Så bra. Kom Boris. Vi har ju undervisat om utifrån Jakobs brev. Jag tror att det är 9:e gången. Och Boris har varit på det. Och han ska få fortsätta och börja. Och det är utifrån ett samtal som vi har haft och en bön som vi har haft. Att Gud ska tala till oss utifrån sitt ord. Och att det ska finnas en struktur och ordning. Ni vet ju själva, om ni skulle skicka ett brev till någon och någon bara skulle ta vissa valda delar ibland då och då som man tycker känns bra, så blir det inte riktigt rättvist mot den som har skrivit brevet. Eller hur? Och nu tror vi att varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar. Så därför så tror vi att Jakobs brev är inspirerad av den helige ande till Jakob, Jesu halvbror, att skriva det här. Så vill vi också förstå det. Och ibland behöver man förklara lite både den tidens tankar och kultur för att förstå. Det är helt riktigt. Men Guds ord är ändå aktuellt nu. Och det som jag satt som rubrik idag är ärlighet eller uppriktighet, tro och helande. Uppriktighet, tro och helande. Kanske egentligen tre områden som är svårt för många, men som jag tror alla egentligen värdesätter och vill ha. Uppriktighet, tro och helande. Och Boris då, han ska få tala om uppriktighet. Det tycker jag passar väldigt bra. Och det är från Jakobs brev, kapitel 5. Och vi börjar idag med vers 12. Och så kanske vi kommer ända till 18. Och i så fall skulle det vara avslutningen på Jakobs brev. Men vi vet inte om vi kommer dit. Vers 19 och 20 talade ju pastor Ingmar Aronsson utifrån förra söndagen. Och det finns ju också tillgängligt på hemsidan det här. Så du kan hitta mycket från Jakobs brev om du söker på det. Så Boris, yes. Kör på.
Tack Christian. Roligt att predika tillsammans idag. Jag kommer nog fastna redan i första versen tror jag. För det är den som jag kommer att fokusera här i början. Så slå gärna upp Jakobs brev, kapitel 5 och vers 12. Så läser vi det tillsammans. Framförallt, mina bröder, svär inte vare sig vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Låt ett ja vara ja och ett nej vara nej, så att ni inte drabbas av domen. Punkt. Hur många här mer än mig, jag ska inte handuppräckning, men uppskattar ärlighet. Ja, inte handuppräckning, men nu vet vi ändå. Jag uppskattar ärlighet väldigt mycket. Jag tror de flesta gör det. Man uppskattar när någon står för sitt ord. Och man vet att det som den säger är ärligt och sant. Och därför så uppskattar jag Guds ord. Och jag älskar Gud, jag älskar Jesus. För att det som Gud står för, det är uppriktighet och sant. Det är så skönt att veta att när vi läser om Jesus, när vi läser om vem Gud är, när vi ber, veta att Gud är sann. Gud är fast. Gud är 100%. Och för mig har det alltid varit en sån trygghet sen jag blev frälst. Och det är på något sätt någonting som bara har gått in i mig, att när Gud säger någonting, då är det ju så. När han säger något så står det fast. Jesus sa ju om sig själv att han är vägen, han är sanningen och han är livet i bestämd form. Om han säger att han är sanning, då är han ju sanning, eller hur? Om han är sanning, då är han 100% sanning. Det finns ingen lögn i honom. Gud är inte ombytlig, relativ. Han vacklar inte, han velar inte när han ska ta beslut, vilket är underbart. Han är inte obeslutsam, utan han är beslutsam. Han är konstant. Gud är. Så det kan vi bara, tycker jag, liksom bara slå fast. Att när vi läser om Gud, då vet vi att när han säger någonting, gör någonting, agerar, när han vill göra någonting i våra liv, då vet vi att hans ja är ja och hans nej är nej. Och däremellan finns ingenting. Och det är väldigt skönt, tycker jag. Och det är en trygghet att veta att om det är någonting som vacklar i så fall, då är det i mitt liv. Det är inte Gud som vacklar. Utan då har det mer med kanske den fallna naturen, det gamla som vill komma upp i mitt liv. Som inte är under liksom Guds inflytande. Och som ännu kanske inte har blivit förvandlat i mitt liv. Så att det har inte med Gud att göra, utan det har oftast, eller jag vill säga alltid, får jag säga då, alltid i så fall med oss att göra. Det står så här i fjärde, ni behöver inte slå upp det, jag kan citera det. Fjärde Mosebok 23:19. Gud är inte en människa så att han skulle ljuga. Inte en människoson så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det? Talar han något utan att fullborda det? Frågetecken. Nej. Och så läser vi andra Korintierbrevet 1:20. Att alla Guds löften har i honom, i Jesus Kristus, fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom honom. Jag tror att de flesta här av oss någon gång har blivit besviken. Kanske till och med ofta kan uppleva att man blir besviken från att uteblivet löfte från någon. Men jag tror också att alla här inne har vi gjort någon besviken någon gång. Och vi är orsak till att någon annan har fått uppleva besvikelse. Det har med att vi är människor. Och det är så att när vi kommer in i Guds rike, då flyttar Gud in och han förvandlar oss. Han gör oss mer lika Jesus. Men det är så att det är områden i våra liv som vi hela tiden får jobba med. Har du märkt det? Det finns något litet område där som känner att nej, det här kanske inte riktigt är Guds standard, eller hur? Jag har många sådana områden. Och det här med pålitlighet och att vara pålitlig, vara uppriktig och ärlig. Det är ju ett område som, alltså den gamla naturen, det som vi kallar för köttet. Det är något som vill komma upp i oss och vill inte att vi ska vara ärliga och uppriktiga. Och då blir det ju krockar. Och det gör att människor blir besvikna på oss. För vi kanske lovar mer än vad vi kan hålla. Eller vi försöker framstå som bättre än vad vi egentligen är. Och istället för att säga sanningen och vara ärlig och uppriktig. Och det här är ju alltså en kultur Vi har pratat mycket om det här den senaste tiden, om att Gud vill odla en kultur ibland oss. Ett sätt att relatera vara gentemot varandra. Och jag tycker att det här är en jätteviktig område där vi ska odla en bra kultur i vår församling av ärlighet och uppriktighet. Och vi har ju börjat, men vi kan inte slå oss för bröstet och liksom säga åh, vi är så duktiga, vi är så bra. För jag tror när vi gör det, den dagen, då har vi tappat ödmjukheten inför Gud. För jag tror att det här är någonting som Gud vill hjälpa oss med. Och han vill att vi ska växa på det här området. För oss som har barn, vi vet ju hur otroligt viktigt det är att inte vara för snabb och ge löften. Men pappa, du sa ju faktiskt att du skulle göra det eller du skulle köpa det. Nej, när gjorde jag det? Ja, det sa du. Det var för alltså det kan ju vara 3 veckor sedan, det kan vara ett halvår sedan. Men jag tror att ni har märkt att barn, de minns löften. När vi blir vuxna så har vi lite lättare för att glömma bort. Men kanske kan det vara så att det här med barnen och barns underbara uppriktighet är någonting värdefullt som Gud också vill att vi ska komma tillbaka till. För det som händer med oss tror jag är att vi trubbas av. Vi blir vana vid att människor kanske inte riktigt talar sanning. Vi börjar vänja oss vid att kanske inte riktigt lita på människor. Och jag tror inte att det är riktigt. Det är inte rätt. Det är inte så Gud har tänkt. Men jag tror att vi gör det för att skydda oss. För att inte bli besvikna. Jag tycker det är så underbart med barn. Att de tror på det som en människa säger. De tror på det som mamma och pappa säger. Och Gud har sagt att vi ska inte vara barnsliga. Men vi ska bli som ett barn inför honom. Och här tror jag att det viktigaste vi kan göra är att förtrösta på Gud. Och lita på honom som ett barn. Men sen ska vi också lära oss att hantera det här då gentemot varandra. Och hur kan vi då, hur ska vi vara, hur ska vi göra? Och jag tycker att vi ska faktiskt läsa vad Jesus säger, för det är väldigt bra. Och han citerar ju ifrån Gamla testamentet här också, Matteus 5:33. Ni har vidare hört att det är sagt till fäderna. Du ska inte svära falskt och du ska hålla din ed inför Herren. Jag säger er, ni ska inte svära varken vid himlen, den är Guds tron, eller vid jorden, den är hans fotpall, eller vid Jerusalem, det är den store konungens stad. Inte heller ska du svära vid ditt huvud, till du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Ert tal ska vara ja, ja och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde. Vad säger Jesus här? Han säger att vi ska vara ärliga och uppriktiga ifrån våra hjärtan. Vi behöver inte intyga eller bedyra eller svära vid något. Och jag läste vid en kommentar på ett ställe där det stod så här. Att det här med att man ville svära vid någonting. Alltså en del kan säga, jag svär på min mamma, tror jag många som har hört. Eller man liksom vill bedyra, man vill liksom intyga att jag minsann har rätt. Och då sätter man liksom, gör man det inför någonting väldigt värdefullt. Och jag läste just på ett ställe här, det var en som skrev en kommentar kring det här bibelordet. Som jag var väldigt hjälpt mig att förstå, vad är det här med att vilja svära vid någonting. Eller liksom bedyra eller förstärka att jag minsann liksom ska göra det jag gör eller det jag säger är sant. Jo, det är det här med att man tog en ed eller man avlade en ed inför Gud. Så fanns det ju en risk i det. Att man lovar någonting. Att man också missbrukar det. Att man sviker sitt löfte. Och istället då för att inför Gud lova någonting. Inför honom hålla fast vid det. Då börjar man liksom utveckla liksom undanflyktsvägar då. Att istället för att vara ärlig inför Gud. Så börjar man istället förstärka liksom sitt tal och bedyra vid någonting annat. Vid himlen, vid Jerusalem eller vid någonting annat som man såg som upphöjt. Och på det sättet kommer man komma undan det här att behöva vara ärlig och ge löften inför Gud. Och det är ett sätt att börja liksom, det har med att slingra sig, att komma undan hjärtats uppriktighet och ärlighet och trofasthet inför Gud. Och då säger Jesus det att ni ska inte göra det. Ni ska inte göra på det sättet, utan ni ska vara ärliga. Ett ja ska vara ja och ett nej ska vara nej. Jesus sätter stor vikt vid ärlighet. Och att inte ge löften då som vi inte kan hålla. Eller att inte bara lova någonting hit och dit. Utan tänka igenom sina löften. Och att det är någonting man kan stå fast vid. Vi behöver heller inte förstärka våra ord. Och här tycker jag det kommer också in på 10 Guds bud faktiskt. Vi behöver inte använda kraftuttryck. Vi behöver inte förstärka det vi säger. Genom att liksom svära vid någonting eller använda någonting upphöjt som himlen eller någonting annat. Vi behöver inte lägga till någonting till det vi säger. Utan Gud vet våra hjärtan och Gud ser våra uppriktiga hjärtan. Och här tror jag också att vi kan faktiskt ta steg i att börja jobba mot att vara ärliga mot varandra. Eller hur? Vi behöver inte förstärka eller lägga till eller försöka framstå mer än de vi är. Och sen ska vi också titta lite mer på det här vad Jesus säger just om att inte faktiskt vara för snabb att ge ett löfte. Och inte bara säga någonting. Och det här, jag älskar det här sammanhanget verkligen. Jag tycker det är så bra. Matteus 21 och 28. Liknelsen om de båda sönerna. Vi kan slå upp det. Matteus 21 och 28. Jag tycker det här är en jättebra... ett jättebra bild eller förebild på hur vi ska leva. Liknelserna om de båda sönerna. Liknelsen. Vad anser ni om detta? En man hade 2 söner. Han gick till den första och sa: min son, gå idag och arbeta i min vingård. Jag vill inte, svarade han, men ångrade sig sedan och gick. Mannen vände sig då till en andra och sa samma sak. Han svarade: ja, herre. Men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville? Och de svarade: den första. Jesus sa till dem: amen, säger jag er. Publikaner och horor ska gå in i Guds rike, men inte ni. Oj, vilka skarpa ord. Vad var detta? Jo, det var 2 söner. Den ena sa: nej, jag kan inte. Men sen efter ett tag ångrar han sig och kom ändå. Och den andra sonen, vad sa han? Ja visst, jag kommer, jag är med, jag är på. Klart jag ska vara med. Och han kom inte. Vem tror ni han blev besviken på? Han som inte kom, som lovade någonting men inte höll sitt löfte. Och jag tycker det här är jättebra. Alltså... sätt att liksom, ja, ett exempel på hur vi ska leva och faktiskt vilja leva. Vi kanske inte är där. Vi kanske upplever att det här kan vara svårt. Jag vill gärna behaga människor. Jag vill gärna vara till lags, eller jag vill så gärna säga ja, men jag är inte riktigt säker på att jag kommer kunna hålla mitt löfte. Men då är det bättre att säga nej. Och vet ni, jag uppskattar verkligen när människor säger: nej, tyvärr, jag kan inte. Men vad skönt att få ett sånt rakt svar. Eller hur? Men ibland är det så att den som sa nej fick en lucka och kunde ändå. Och då blir jag ju bara så otroligt glad. Tänk att du kunde komma med ändå. Och du kunde hjälpa till, eller du kunde liksom hänga på det här. Men det är svårt. Det är de här personerna då som säger: nej, men visst ska jag vara med, jag kommer då och då. Och så står man och väntar. Tiden går och så känner man hur besvikelse börjar komma. Och man känner: åh, vad tråkigt. Och man kanske frågar några gånger, men vad händer till slut? Till slut frågar man inte den personen mer. Har du varit med om det? Och det är väldigt lätt att besvikelse också kommer in och sätter sig. Och här tror jag, då måste man gå till Gud med det. Gud, hjälp mig att förlåta. Hjälp mig att tålamod. Hjälp mig att hjälpa den personen att kanske börja leva på ett annat sätt. Här tror jag vi kan hjälpa varandra. Det här kan vara väldigt kulturellt. Det kan vara saker vi fått med oss i vår uppväxt. Hur vi är vana vid att relatera till varandra. Vet om man åkte till Indien till exempel. När jag var i Indien för många år sedan, då fick jag i alla fall aldrig nej från någon. Utan det var, yes sir, no problem. För att det är inte fint att säga nej. Det är inte fint att säga nej till någon, jag kan inte. Utan istället säger man ja och kommer inte. Jag kan säga att det är ingen biblisk princip man lever efter. Då kan man säga att det är inte rätt. Men Guds ord behöver komma in, eller hur? Och förändra. Och det är så att vi kommer från olika sammanhang och kulturer. Och här är så att det är ju Guds ord, det är ju Jesu ord som lär oss. Liksom, hur ska vi agera? Vad är rätt? Vad är kulturellt? Vad har vi fått med oss från våra familjer? Och vad är faktiskt Jesu principer om hur vi ska leva och relatera till varandra? Och då är det så att då kanske är så att vi får göra upp med vissa saker. Jag har fått göra upp med olika sätt att leva, agera, relatera i mitt liv. Eller hur? För er andra som har upplevt det att bli gift. Man får göra upp med saker i sitt liv, eller hur? Man får lägga bort vissa saker. För vissa saker man bara med sig från sin familj. Eller, och det kanske bara är en vana. Men är det gudfruktigt, är det rätt? Nej, en del, hel del är ju inte det. Så då får man bara vara ödmjuk. Gud hjälp mig att förändra mig på det här området. Och det är viktigt med löften. Jag tycker det är jätteviktigt med trovärdighet och ärlighet. För det är så att vi bygger ju, när vi är det, då bygger vi förtroliga relationer med varandra. Genom att vi är pålitliga löften. Och det är så att besvikelse, jag har skrivit så här att hos oss det skapar lätt sprickor och misstro. Och det gör att när du och jag sedan är i trängda situationer eller vi hamnar i en situation med en person där vi har den här misstron eller besvikelsen, då är det väldigt lätt att vi tolkar in felaktiga slutsatser. Och jag tror att det som är lite allvarligt med den här predikan är att jag tror att vi också behöver göra upp med vissa av de här besvikelserna. Du och jag kan kanske bär på besvikelser mot människor. För vi har krockat just på det området. Våra värderingar har krockat. Och då tror jag att då behöver vi be Gud om kärlek och nåd. Också över oss själva. Vi kanske upplever att jag sviker människor genom det här sättet att vara. Genom det här området i mitt liv. Jag kanske är svårt för det. Att också förlåta sig själv. Kanske be någon om förlåtelse. Och kunna gå vidare och be Gud om hjälp. Mm. Jag ska bara ta tre korta ja. Vi har pratat mycket om nej. Och vi ska prata om ja också. För jag tror att om det här ska fungera. Om det här är någonting som ska bli verkligt i våra liv. Då behöver vi börja rätt. Vi behöver börja vid grunden. Jag skulle vilja säga att all karaktärsförändring i våra liv, det börjar med att Gud flyttar in. Jag tror att det är så viktigt att ha med att vi inte blir en lagisk församling eller en lagisk kristen. Det första ja att vi behöver säga, det är ju till frälsningen, till Jesus själv. Till hans förlåtelse. Som Romarbrevet säger att om vi bekänner honom som Herre och i vårt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska vi bli frälsta. Och vad händer då? Och Jesus flyttar in genom sin heliga ande. Nummer två. Vi faktiskt går dopets väg. Vi låter oss döpas och begraver den gamla naturen. Den gamla syndiga naturen som inte är ärlig och uppriktig. Utan kanske har levt i lögn och oärlighet. Då har vi ett löfte, säger Apostlagärningarna 2:38. Att då ska vi få den heliga ande som gåva. Och vad gör den heliga ande? Jo, i 1 Johannes 2:27 står det att hans smörjelse, alltså den heliga andes närvaro i oss, kommer undervisa oss om allt. Han kommer lära oss om allting. Vad som är sanning och vad som är lögn. Att kunna skilja mellan vad som är rätt och vad som är fel, ja och nej. För bli i honom, står det, som ni har lärt er. För då kommer vi också få den heliga ande som vår hjälpare. Att kunna ta beslut. För vet det här med ja och nej är inte alltid lätt. Det kan stå situationer där vi inte vet. Ska vi liksom, säger det ja i mitt hjärta eller säger det nej? Att vi lyssnar till den helige ande. Är det ja eller är det nej? Är det gå eller är det stanna i en situation? Och jag vill bara säga att det här är ju hela grunden. När jag blev frälst så upplevde jag ju hur det blev ett skift i mitt liv. Det som tidigare inte fanns där, det fanns plötsligt där. En vilja att göra det som var rätt inför Gud. Att göra det som var hans vilja. Att säga ja till det som är rätt, till hans liv och hans rik. Och säga nej till synden och lögnen och det som är orätt. Och plötsligt så kommer det ju in en delning i våra hjärtan där vi upplever. Vi ser klart vad det är som är rätt och vad det är som är fel. Och då är det inte så svårt, eller hur? Våra vanor kan vara det som kan vara svårt att förändra. Men Guds ord och Guds ande vill också förvandla oss där och förändra oss där. Tror ni att han kan det? Ja, amen, han vill det och han kan det. Och jag vet att det är så att vi alla fått uppleva hur Gud förändrar oss. Jag ska bara repetera snabbt någonting här. Jo, Jakob 5:12. Framförallt mina bröder, svär inte vare sig vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Låt ett ja vara ja och nej vara nej, så ni inte drabbas av domen. Jag hoppas att vi har fått lite mer ljus över den här versen här nu. Och också en längtan att leva på det viset. Att vara ärliga och uppriktiga gentemot varandra och inför Gud också. Amen. Tack så mycket. Jag lämnar över till Christian. Varsågod.
Jag blev så nyfiken på att se vad den grekiska grundtexten sa just utifrån den här versen. För den är ju ganska så svår att förstå sig på. Och när jag läste då i studiebibeln så står det så här. På det att ni inte i skrymteri, grekiska hypokrisin, alltså som hypocrite som man säger på engelska, skådespeleri eller hyckleri. På det att ni inte i skådespeleri under dom ni må falla. Så när Jakob talar så säger han gång på gång, och det är Bibelns undervisning också, att utifrån vad vi säger ska vi bedömda. Därför ska vi inte säga så mycket. Amen. Så när vi förstår att orden registreras och vi får göra räkenskap, inte bara för våra handlingar och våra pengar och allt det där, utan efter vad vi säger, våra ord, då förstår vi att vi alla behöver Guds nåd. Håller ni med mig? Men Guds nåd är ingen ursäkt för att vi ska fortsätta, utan Guds nåd är en kraft att säga nej och ja. Halleluja. Så vi förstår det här. Och det är viktiga, väldigt viktiga sanningar för oss. När vi också läser vidare om ärlighet så står det så här i nästa vers. Nu kommer det inte att ta 25 minuter på varje vers här, så du behöver inte vara orolig. Utan vi hade bestämt det här att vi börjar och tar lång tid med vers 12. Men så går vi vidare här till vers 13. Och så står det: får någon av er lida skall han be. Är någon glad skall han sjunga lovsånger. Självklart, tycker någon. Och det är ju så ärligt och så naturligt. När vi har problem, då ber vi. När vi har det jobbigt, då ja. När det gör ont, då. När vi är glada, då. Aha. Men det vanliga idag är att när man har det jobbigt så klagar man och gnäller. Och när man är glad så skryter man. Eller pratar om allt möjligt ytligt. Eller sjunger sånger som inte kanske har något värde alls. Så det här gör ju att det blir mycket djupare och renare. Håller ni med mig? När det är jobbigt så ber vi till Gud. När andra människor är jobbiga, då pratar vi illa om dem. För då känns det bättre. Men så ska vi ju inte göra. Hallå, vi är ju alla människor. Jag behöver inte gå till någon annan än mig själv. När någon har sårat oss, då skulle det kännas skönt att berätta för någon annan om vad den har gjort. Men då tar jag bort mitt eget ansvar. Men om jag istället säger, Gud, hjälp mig att göra rätt. Gud, hjälp mig i min plåga, i mitt bekymmer, i mitt elände. Och så ber vi till Gud. Och han klarar av att höra på all sköns uselhet och problem och allting. Han liksom ramlar inte av tronen för det. Han blir inte deprimerad ens. Han somnar inte ens under ett själavårdssamtal. Visst är det härligt? Därför Gud, han älskar oss med en sån barmhärtighet. Så när det är jobbigt, vad ska vi göra då? Vi ska be till Gud! Och det här är så väldigt bra. Jakobs brev handlar så mycket. Om du saknar vishet, så be till Gud. Om du inte ber så får du ingenting. Ber du själviskt så får du inte heller någonting. Men om du ber uppriktigt, ärligt, så får du bönesvar. Får man alltid bönesvar direkt? Barnslig fråga naturligtvis inte, men man kan få det direkt. Och det är det roligaste, och det bästa och det underbaraste. Men som vi läste förra några veckor sedan är det nu, om Jobb, så står det om Jobb i samma kapitel, att till slut gick det bra. Och det måste ju ändå vara det som räknas, håller ni inte med om det? Till slut, idag kanske det är jobbigt och kamp och fruktansvärt. Men jag lämnar mig till Gud. Jag ber till Gud så att det blir bra till slut. Jobb, han gjorde någonting fruktansvärt. Han förbannade sin egen födelsedag. Inget trevligt, eller hur? Men han förbannade inte Gud. Inte sina vänner. Men han tyckte det var fruktansvärt att han bara levde. Sånt lidande hade han. Så smärta kände han. Men han skulle aldrig knyta sin näve till Gud. Knyt inte din näve till Gud och inte till någon annan människa. Förbanna inte din födelsedag. Men säg, Gud, hjälp mig. Och bekänn ditt eget elände, din egen oro, din egen ångest inför honom. Så lyfter han av den bördan. Och om du tillsammans krokar ihop med en vän, så bär du den bördan. Inte för att prata, göra den personen, vännen, lika deprimerad som du, utan för att man ska bära den bördan. Halleluja. Ja. Det här att, som en del säger, du kan inte tvinga mig att sjunga lovsång, säger någon. Nej, det står ju inte så i Bibeln heller. Är du glad, sjung en psalm eller sjung en lovsång. Det är så naturligt. Har du det för jobbigt för att kunna göra det, börja med att be till Gud. Varför börja någonstans? För mig är det mer naturligt att börja med att be till Gud. Jag kommer tillbaka till det med bön och bönesvar och lovsång. Men ibland så ska man ta ett steg till i mognad. Som Paulus och Silas gjorde när de blev fängslade och pryglade. Och det var fruktansvärt för dem. Men så de bad till Gud och så sjöng de lovsång. Och då påverkade inte bara deras psyke. Och det var inte bara liksom ett må bra-koncept. Utan det blev befrielse för alla. Alltså det bara skakade marken. För det blev en sån andligt genombrott. Att när vi i vår smärta, när allt verkar orättvist. Och vi till och med förföljs för rättfärdighetens skull. Om vi ändå ber till Gud. Och till och med sjunger lovsånger. Säger Jesus, du är bäst. Jesus, jag prisar dig. Jesus, då händer det någonting. Så att det kanske inte var så att de bara var bönna så här. De kanske var bönna av depression och negativa tankar. Som kan vara ännu värre. Men inte Paulus och Silas. Vi har ju läst boken. Vi visste ju hur det skulle gå lätt för dem. De visste att de prisade Gud och så bara blir allting bra. De trodde säkert på det. Men de visste ju inte hur det skulle gå. Men de visste att de skulle prisa Gud. Och sen Boris sa, helig ande inom oss hjälper oss. Så följ den helige ande. Ge honom utrymme även när det är smärta. Och även när du är jätteglad. För när vi är jätteglada kan vi bli stöddiga, högmodiga och styva i korken. Jag vet inte vad jag ska säga det. Vad heter det? Det är inte lätt för de som inte kan. Kaxiga. Alltså bara för att det är jättebra idag. Du är som olycksprofeter. Det kanske inte blir så bra imorgon. Men det finns här i Jakobs brev. De som skulle göra affärer. Och de sa, vi ska göra det och vi ska åka dit. Men Jakob säger, ni ska säga, om Gud vill, ni får leva. Jesus dröjer. Alltså var ödmjuk. Även i din glädje. Var ödmjuk. Alltså, och Gud ger mig kraft. Man är beroende av Gud när man är glad. Och man är beroende av Gud när man är ledsen. Ja, det är något som man får bestämma sig för innan man är glad eller ledsen. Så har man bestämt sig för det. Vi fortsätter ändå. Så kommer det här. Är någon bland er sjuk? Ska han kalla på församlingens äldste, grekiska presbyteros, ledare? De som var ledare i församlingen. De som vi kallar för pastorer idag. Eller församlingsledare. De ska be över honom. Och i Herrens namn smörja honom med olja. Och det låter ju nästan lite mysko. Man ska liksom be över någon och smörja med olja. Och så tycker jag, nej, det verkar lite religiöst. Eller det verkar lite hokus pokus. Det gör vi inte. Att smörja med olja var inte hokus pokus för en som kom från Israel. De visste att prästen smorde de heliga föremålen i templet för att de skulle avskiljas för det som hade med Gud att göra och hans tjänst att göra. Så att smörja med olja handlar om att avskilja för Guds helande helighet. Inget hokus pokus. Har du ingen olja så kan du lägga din hand på. Du behöver inte vara en församlingsledare, men här står det att om någon av er är sjuk, kanske inte ens orkar komma själv fram, kallar till sig, kanske där man sitter i bänken eller hemma hos någon. Vi har vår första husgrupp och Greta är där ute på Öckerö. Hon har sin huvudvärk, jag vet inte hur många år hon har haft den här huvudvärken. Men vi är ju nyfrälsta och vi tycker vi gör som det står i Bibeln. Och hon vill ju vara snäll mot oss nyfrälsta. Så att hon tog emot förbön och hon blev helad. Man kan bara säga tack gode Gud. Någon får ju liksom komma som tror på bibelordet. För det är friskt och fräscht. Och ingen har hunnit bortförklara det än. Eller inga tråkiga omständigheter har gjort så att det lägger locket på. Alltså vi ska ju inte tro på grund av omständigheterna. Jag kommer mer att resa sen när bönesvaret inte kommer med en gång. När det kanske inte är bara så. Utan vi håller på. Det kanske är någon som ska bli smord med olja igen. Och vi finns här som församlingsledare. Och husgruppsledare. Vi finns här om du också vill bli smord med olja. Halleluja! Tack Jesus. Gendry, vi smorde dig med olja och du blev frisk så. Sen så kom det tillbaka smärtan. Men hur mår du idag, Gendry? Du mår bra. Ja. Hon är tacksam för alla böner. Men Tony bara fick först, jag tar med, kom till kyrkan så smörjer vi olja. Och vi smorde med olja och någonting hände. Men sen så kom smärtan tillbaka. Jag tänkte, nu gör vi aldrig om det här igen. Man får ju vara ärlig. Förstår ni att det är väldigt missmodigt ibland? Förstår ni att det också är för oss som ledare? Men vi får göra det ändå. Inte på grund av våra omständigheter. Utan för att Guds ord säger så. Och för att vi fortfarande älskar människor. Mer än vårt egen besvikelse. Så är någon bland er sjuk ska han kalla på församlingens äldste. Och det ska be över honom. Hur då? I Herrens namn. Och smörja honom med olja. Alltså det handlar inte om liksom någon speciell helande predikants namn. Alltså något hokus pokus. Som du kanske kommer att stöta på. Som jag ogillar. Men kan köpa olja. Och så kan man köpa det för ganska mycket pengar. Och så är det någon som har bett för den här oljan. Alltså det, förstår ni, det är hokus pokus. Gör inte det. Du kan ta vilken olja du vill. Behöver ju inte lukta illa. Men du förstår. Tanken är att det ska vara en helig stund. Att det du gör är i Herrens namn. Inte att någon ber böner över oljan som tror att han är någonting eller vill tjäna pengar på Guds rike. Nej, då kommer Jesus med piskan. Och så driver han ut hycklarna, skådespelarna, de som vill göra pengar av det. Och det får vi får sätta stopp. Hallå där! Ni kanske är på en Israelresa. Kan ni ta och välta ner de här? Halleluja! Jag kan betala för det också, kan du säga. Sen kan vi be för människor i bussen sen och säga att du kan bli helad. Därför att helandet sker i Herrens namn. Det får inte bli fel. Det finns så mycket missbruk och konstigheter. Men därför får vi inte ta bort den äkta varan. Bara för att du har ätit en dålig semla kan man ändå beställa en äkta semla, eller hur? Det är så här det fungerar i livet. Men det blir lätt så. För att någon har missbrukat någonting, då ska vi inte bruka det alls. Det är fiendens strategi. Guds strategi är att ta fram originalet, ärligheten, uppriktigheten. Och så förlåt för att vi har misslyckats. Förlåt för att vi inte har mera sagt. Men nu står vi till förfogande igen. Åtminstone Boris och jag, övriga församlingsledare, vi står till förfogande igen att be böner över dig och för dig. Men i Herrens namn. Och så står det ju sen som en härlig slutknorr. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom. Så det är inte bara att be. Och så nu kommer jag undan, nu har jag bett en liten religiös bön här. Jag ska be trons bön. Kanske jag ska vänta om jag inte har tron. Så att jag inte bara ber ord. Folk kanske tvingar oss ibland. Du måste be för mig. Ja, jag kan be, men jag känner mig osäker. Man kan faktiskt vara ärlig ibland. Ibland kan det vara svårt att be för människor. Så nästan tvingar en att tro. Men man kan vara ärlig. Men Gud kan göra det. I våran ärlighet. I våran uppriktighet. För det handlar om att han ger tron. Och att vi är i Jesu namn. Och att oljan också symboliserar. Vadå? Den helige andes kraft. Till tjänst. Han har smort oss till tjänst. Så det är den oljan som vi har i oss, den heliga ande, som gör att det kan ske någonting. Så jag kommer att fortsätta med det här och jag hoppas att du vill vara med. Också ta emot! Ja, för om ingen tar emot. Men så vi kan ju predika jättebra om frälsning och den heliga ande är där. Men om ingen tar emot, jag behöver inte bli frälst. Eller vi kan predika om omvända, jag behöver inte bli omvänd. Eller befrias, jag behöver inte bli befriad, jag behöver inte bli befriad. Vi kan predika om helande. Jag behöver inget helande, i alla fall inte idag. Jag har det bra som jag har. Någon får ju ta emot också himmelriket som ett barn. Men om vi blir så vuxna så vi inte tar emot himmelriket som ett barn, då blir det inte så roligt att predika längre. Det är inte så roligt att berätta vilka gåvor Gud har. Det blir som barnens kusin på julafton som bara är några år och fått så mycket paket, säger jag orkar inte mer. Jag har aldrig hört att talas med ett sånt barn förut. Så det finns sådana också. Men jag vet många män. Speciellt män. Jag behöver ingenting. Jag har allting. Jag köper det själv det jag behöver. Ta ju bort all glädje. Eller hur? Min mamma sa till mig: Christian, det är så lätt att köpa saker till dig. Så jag tänkte liksom. Tänkte, vad beror det på? Ja, du vill ju ha allting. Jag önskade allting. Ja, men så är det på något sätt. Så tror jag att jag har det också i min bön till Gud. Jag önskar mig, det är rätt mycket jag önskar mig. Jag ber om allting. Är det dåligt väder, ber jag om bra väder. Jag har bara lite ont så ber jag att det ska försvinna. Är det bara liksom någon person så ber jag för den och saker. Jag vill ha mycket bönesvar. Och Gud, han vill ge mycket bönesvar. Halleluja! Vi står upp bara för att vi ska bara stå upp. Vi ska inte sluta än. Det är så viktigt. Förstår du det här? Och du också? Och du med? Lite? Inte? Ni förstår lite? Ni förstår det här? Ni förstår? Ja. Förstår ni det här? Gör någonting som någon förstår utan att du säger ett ord. Gör någonting som någon förstår utan att du säger ett ord. Så, nu får ni sitta ner. Visst var det härligt? Ingen kan bedöma för det ni gjorde nu. Jo. Det var kärleken i det. Och så står det så här. Så står det så här. Bekänn alltså era synder för varandra. Och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam med den rättfärdige människas bön. Det är inte så att all sjukdom beror på synd. Så står det ju inte. Men det finns en dimension till. Som är jätteviktig när det gäller ärlighet och uppriktighet. Att ibland får man göra upp med varandra. Och så kommer man i ett bönetillfälle. Och så finns det någonting ouppklarat. Så gör man upp det. Så säger Bibeln så att ni blir botade. Så bekännelsen öppnar upp för helande. Men när vi döljer vår synd i stolthet så hindrar det för helande. Det är ganska allvarligt. Och tänker du, det finns alltid någon synd. Ja, det finns alltid, ja, men om du inte kommer på någonting, släpp det då. Men det kanske kan vara, jag hoppas inte att det är någonting mellan mig och Johannes här, men Johannes kanske kommer på någonting. Och Johannes kanske är jättesjuk och ligger hemma. Och så kommer jag liksom, eller Boris, och vi kommer liksom, vi tar på oss kostymen och oljeflaskan och så står vi där. Så var det förr, så det var. Och så säger Johannes ser liksom, Boris kan ju orka med, men Christian, han sårade mig. Det känns jättejobbigt. Men han säger ingenting. Och jag fattar ju ingenting. Det är många som inte gör det. Ni får förlåta oss ändå. Ja, som inte fattar. Men du känner ju det i ditt hjärta. Då ska du säga det. Och vill du inte att Boris ska höra om jag försöker skämma, så vi tar det i lite enrum. Då bekänner du. Och så säger jag förlåt. Förstår ni vad vi missar i Guds församling? Om vi inte praktiserar bibelordet som det står. Bara för att vi är så bekväma. Vi vill inte göra det som är svårt. Och så missar vi Guds rike. Hans rättfärdighet. Hans frid och hans glädje. För vi tar inte emot det som barn. Eller vi bekänner inte våra egna synder. Men gärna andras. Men det blir du inte botad på. Kommer bara må sämre. För så står det i Bibeln. Klagan och förtal gör att vi bara kommer under domen. Men inte bekännelsen. För om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna och renar oss från all slags orättfärdighet. Och vi mår bra i själen. När det här som David säger och skriver om både i psalm 32 och i psalm 51. Om ångesten, smärtan när man inte vill bekänna sin synd. Och befrielsen när man säger vad man har gjort. Ingenstans kan du hitta i psalm 32 eller psalm 51. Men jag kan ju minnas fel. Att David skyller på någon annan. Inte ens på profeten skyller han. Och inte på kvinnan som kom in i bilden. Eller på mannen som inte beskyddade sin kvinna. Han bekänner sin egen synd. Men han upplever liksom att den helige ande är på väg bort ifrån honom. Han upplever att det bara torkar ut här. Men när han bekänner så händer någonting. Han har tappat frimodigheten och kan inte liksom vara frimodig inför Gud eller inför människor. Men när han bekänner så får han frimodigheten. Och ett rent hjärta. Det är ju jätteviktigt. Håller ni med om att det är viktigt? Och att det är svårt. Men det handlar inte om att du ska döma ut någon annan. Att du ska vara på någon annan. Utan att var en ska få uppleva sin egen bekännelse. Men Nathan, han vågade gå till David. Och ge honom en liknelse. En bild. Så att han förstod att han skulle omvända sig. Och så fortsätter det här. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Hör här nu. Det finns en rättfärdighet från Gud som är oss given, som bara han ikläder oss. Men det är också en rättfärdighet som vi växer in i våran andliga mognad, när vi lyder den helige ande, när vi bekänner, när vi gör upp, när vi är ärliga, när vi är uppriktiga. En rättfärdighet som ska känneteckna oss och som gör att vi kan be med frimodighet och med makt och med auktoritet. Elia, som också fick lida, står det. En annan översättning säger, var en människa som vi. Tack att definitionen på en människa som vi är en som får lida. Det är ganska så märkligt. Men så identifierar sig Gud med oss. Han vet att vi ofta lider av det kämpigt och svårt. Elia, som också fick lida, bad en bön att det inte skulle regna. Och det regnade inte över landet under 3 år och 6 månader. Alltså det finns också böner som påverkar en hel nation. Det var ju en dom som verkställdes över landet. Men det kommer mer. Det kommer mer. Och när han sedan bad igen gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Alltså, efter 3 år så ber han igen. Och så är det precis som att han bara går omkring och knäpper med fingrarna eller ber en bön, precis som vi har hört här. Det låter ju väldigt enkelt. Men så var det inte. Det var ju en kamp för Elia. Så innan det här regnet kommer så är det en kamp. Jag ska berätta för er någonting som många av er har hört. Men som jag blev så glad för den här morgonen. Och så tacksam. Jag sitter och läser i Apostlagärningarna 4. Jag ska egentligen läsa om den gemensamma bönen. Men så fastnar jag i en vers där. Kapitel 4. Vers 9. Eftersom vi idag förhörs. Alltså de förhördes med anledning av en välgärning mot en sjuk man. Och tillfrågas hur han har blivit botad. Och så står det i den här versen. Apostlagärningarna 4 och 10. Lite bakgrund innan jag läser Apostlagärningarna 4 och 10. Står här framme och så är det en man som rusar på mig och säger, Christian, säger han, jag har hittat din bil, säger han till mig. Ja, liksom, det var ju fantastiskt. Den är ju stå här på parkeringen, den har inte varit borta. Nej, men menar, jag har hittat en bil. Det står APG 410 på den. Den bilen skulle du ha, säger han. Alltså, det är ju min bil. Han blir ju ett lång i ansiktet. Är det din bil? Hur kan du ha fått tag på en bil som står där Apostlagärningarna 4 och 10? Ja, det är en lång historia. Jag ska berätta den kort för er. Därför att när någon då i familjen är ute och övningskör, kör på motorväg, kör av vägen vid en illa krock, så bilen kan inte användas mer. Den måste skrotas. Pernilla har fortfarande sviter av det i sin kropp, men inte de andra. Har du, nej. Då blir jag arg. Sån är jag. För jag tänker liksom bekymmer och elände. Och jag brydde mig lite om att det var, ni hade gjort ont också. Men jag såg, min bil finns inte längre. Min röda Opel har... Ja. Och så, jag tror att jag frågade i alla fall lite grann hur du mådde. Ja. Man får vara lite ärlig. Jag reagerar så här. Jag tror att många män gör det. Om det händer någonting så blir de istället för Det var ju så också att jag inte ville att ni skulle åka på den här resan, kan jag säga. Eller hur? Ja. Man ska vara ärlig. Men inte på din bekostnad. Men då förstår ni ju själva att försäkringsbolaget fixar ju allting. Eller hur? Och då tänker ni, jag hade ingen, jag hade försäkring. Men den täcker inte allt. Vet, Guds nåd täcker allt. Men inte försäkringsbolaget. Den liksom kan täcka en del. Det är det som är en väldigt stor skillnad. Och då inser jag att jag kommer att få ut, så det kommer att saknas 10 000 kronor. På den skuld jag hade på bilen. Som inte var betalt. Och så har jag ingen bil. Men jag har en skuld. Och jag har smärta i familjen. och en dotter som vägrar att ta körkort för att hon är så chockad. Vad gör jag då? Jag ber till Gud. Jag kom inte på någon lovsång. Jag kom inte på någon lovsång. Fanns ingen lovsång. Nej, gode Gud, hur ska jag göra nu? Vi behöver ju en bil. Vi behöver helande. Vi behöver att det här ska ordna sig. Och eftersom mina tankar blir så negativa i såna här situationer, så läser jag Bibeln. Och det fungerar. Och då liksom klarar jag inte av bara att läsa. Nu ska jag läsa liksom från första Mosebok och igenom hela. Eller börja med Matteus 1. Utan jag säger, Gud, hjälp mig att läsa någonting som styr upp mina tankar. Heliga ande, använd ditt ord. Alltså, det, så här fort gick det. Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar, för att du ska inse att jag är Herren som kallar dig vid namn. Alltså, jag blev så förkrossad, för att det var mest det här att jag känner dig. Jag kallar dig vid namn. Alltså, jag bara upplevde att Gud känner mig. Det var som att han bara säger, Christian, jag känner dig, jag kallar dig vid namn. Och jag har en dold rikedom till dig. Och jag tänker liksom, har jag gömt pengar någonstans liksom? Man börjar ju tänka lite barnsligt. Men jag har ju hört detta bibelordet, men jag har aldrig liksom fått det till mig själv på det sättet. Jag tänker, var finns de i garaget? Vet man tänker, var finns de någonstans? Jag kommer inte på någonting, men det finns fortfarande. Men det går inte så många timmar. Jag tänkte, jag ska ringa min mamma. Min mamma har inte så mycket pengar, hon är pensionär, så det var inte så bra kort. Men jag ska i alla fall ringa till mamma och berätta hur det är med familjen och allting. Och så fort jag ringer till min mamma, så säger, åh Christian, vi kan inte hjälpa dig nu, säger hon. För att vi är ju fattiga, men vi är pensionärer nu, du vet, säger hon. Jag tänkte, det var inte därför jag ringde. Men så hör jag min pappa i bakgrunden. Jag får prata med pojken. Och när min pappa säger att han vill prata med pojken, så är det inte så här. Nej. Det här, han har säkert någonting på gång. Jag har hittat några obligationer, säger han. Vet ni vad obligationer är? Jag vet inte det. Jag tänkte, det är nog något bra. Lät som monopol för mig. Jag tänkte, det är något bra. Man kan få 200 kronor för en obligation, monopol. Eller är det ändrat nu säkert? Då säger han bara, hur mycket vill du att jag ska sätta in på ditt konto? Jag tänkte, han kan ju inte ha så mycket. Jag tror att jag sa 50 000. Eller sa 60 000. Visst är det underbart det här? Jag har hittat en obligation eller någonting. Ni förstår. Man kan få bönesvar. Och det kan också gå ganska så fort. Det är bara det att innan det här har hänt. När jag bara får det här bibelordet. Då går jag till min dator. Och så kollar jag efter, vilken bil vill jag ha? Jag vill ha en Toyota Avensis. Och så liksom kollar jag liksom, och så tittar jag på den. Och så får jag hela tiden upp en bibel, samma Toyota Avensis, där det står Apostlagärningarna 4 och 10 på. Jag tänker, det är något som inte stämmer. Det är något som inte stämmer. Så jag tänker, det är ju en frälst bilhandlare. Så han har det som en sån där skylt som han har, som han bara sätter på dem för att vara cool eller för att vittna någonting. För vad står det där i Apostlagärningarna 4 och 10? Är det någon som vet vad det står? Jag läser det. Jag slog upp det och läste det. Det bibelordet betyder någonting. Så skall ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazareens namn. Honom korsfäster ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Amen. Alltså, här kommer ju evangeliet in om helande. Och Jesus dog för våra synder och han är uppväckt ifrån de döda. Jag ska få en bil med Apostlagärningarna 4 och 10. Det är ju underbart coolt. Men jag har ju inga pengar. Och jag tror att det är det här på något sätt som gör det. Vad är det som inte... Jo, jag har fått ett bibelord. Och innan jag vet någonting så säger jag, den här bilen ska vi köpa. Den här bilen, och så visar de andra Apostlagärningarna 4 och 10. Men vi har ju inga pengar. Jo, fast tvärtom, minus 10 000. Men det kan ju ändå, det kan ju bli någonting bra. Alltså, ni förstår själva, det kan hända någonting. Idag har vi ju den här bilen, Apostlagärningarna 4:10. Vi har haft den några år. Och den har också betald, prisad vare Herrens namn. Så det finns ingen skuld på den bilen. Och det finns ingen, ja, det kanske finns, men... Så jag tycker nästan man kan säga halleluja. Men jag vill inte ha den känslan igen, den här krocken, den här tråkigheten, den här, så att säga, vad heter det, fattigdomen, den här paniken. Jag vill inte ha den igen. Men jag vill ha bönesvaret igen. För en kvinna vill inte ha smärtan bara för födselverkar igen. Jag förmodar att det inte är så. De flesta som du förlöser vill inte ha dem igen. Liksom, tack, kan få dem här imorgon. Nej, men barnet är fantastiskt, eller hur? Så det finns lidande, det finns smärta, det finns nöd. Men när vi får bönesvar så vi bara glömmer bort det. Och så går vi in i kampen igen. Och så vinner vi nya segrar. Vi liksom fejsar det, lidandet, smärtan, bedrövelsen. Därför att till slut så blir det bra. Halleluja! Och så vad är det för Elia? Han liksom bara, nu ska det regna. Så han lovar regn. Han säger till kungen, hör du inte bruset av regn? Säger han till kung Ahab. Första Konungabok, kapitel 18. Ahab, han hör ingenting. Ni vet att profeten hör liksom bruset av regn. Det fanns inte ett moln på himlen. Det var torka i 3,5 år. Hör du bruset av regn? Så säger han till sin tjänare, nu ber vi. Och så lägger han huvudet. Han ber så här, han fäller ihop sig så här. Och så ber han med huvudet mellan benen, så. Och så ber han ut. Så skickar han iväg sin tjänare. Kolla om det kommer något regn. Och tjänare går iväg 7 gånger. Liksom. Det finns inte ens ett moln. Jo! Nu finns det ett litet moln. Stort som en näve. Kommer upp ur havet. Vad säger profeten då? Han säger, värdelöst. Nej, han bara säger, wow. Nu kommer bönesvaret. Nu är det bara ett litet moln. Men nu kommer regnet. Så han bara liksom binder upp kläderna nu av. Ge dig iväg på din häst och vagn. Och så springer han själv framför häst och vagnen ända till Israel. Alltså det är en kraftgärning i den heliga ande. Jag förstår att han var ju bara så fylld av anden. Förstår vilket världsrekord han slår. Och så står det i Elia, var en märkvärdig man. Aldrig kan vi bli som han. Nej, Elia var som du och jag. Vem var Elia? Så han pekar ut någon som är. Ser du någon Elia? Nej, idag får vi peka på varandra. Jag ser en Elia i dig. Jag ser en Elia i dig. Så kan vi göra en skillnad med våra förböner. Mycket stor skillnad kan vi göra med våran förbön. Om det så handlar om praktiska saker. Eller människors frälsning. Eller befrielse. Eller helande. Eller uppehållstillstånd. Eller lägenhet. Eller bil. Eller äktenskap. Och familj. Så vet vi att Gud, han hör bön. Men vi får välja själva att inte klaga och gnälla. Utan säga, Gud, du hör min bön. Inte bli stöddiga för att allting är bra just nu. Utan i ödmjukhet sjunga lovsång till Gud. Inte liksom bara acceptera att nu är jag sjuk. Utan kalla till sig församlingens ledare som får be tillsammans med dig. Bekänna synder om det så ska vara. Både ömsesidigt och så ska Gud gripa in och resa den sjuk upp. Halleluja! Så det här är dagens undervisning. Amen.